allihopa och välkomna till avsnitt 379 av Ångestpodden. Jag heter Sofie Hallberg.
Och jag heter Ida Höckestrand. Hej!
Hej på dig!
Välkomna, mår du bra?
Ja, jo. Eller så, du vet, överlag bra. Hade jag fått så en enkät idag där jag skulle skriva i vad jag var på en skala idag, det hade nog varit en tvåa.
Same! Jag är stressad, jag har liksom så, min hjärna är inte avstängd. Jag sitter här med en Nocco, ej spons, och försöker vakna till liv. Alltså du, precis, vet när man är så, varför somnar jag inte före
tre? Jag är liksom denna, du vet, man bara daskar på kinderna, bara hallå, hallå. Och även fast man har sovit, liksom, jag har sovit i helgen och jag har tagit det lugnt, så är jag ändå, det som att jag liksom har vilat typ för mycket.
Alltså jag har en historia jag verkligen vill berätta i podden.
Alltså jag... Om när du och Emil var på AG.
Nej, inte den. Den har vi hört. Ja. Det här är en annan, och detta är också så... Alltså det här är också så att vara privilegierad och liksom jävla dumhuvud. Den kommer här. Jag kom på nämligen att jag inte hade berättat här i podden. That's why.
Ja.
I början av det här året... jag är liksom uppe i varv. Jag är så här, jag har precis lyssnat på en dokumentär om våld. Alltså hur liksom våld med skjutvapen blir allt vanligare, hur det ökar, hur det liksom, jag tror det hade varit precis den här sprängningen i Göteborg av ett liksom bostadshus. Det var en man som, ja men han hade väl egentligen fallit mellan stolarna, men han, den här enorma explosionen i Göteborg. Det här kan ju vara höstas, inser jag ju nu också. Hur som haver. Jag är liksom inne i det. Jag har följt mycket liksom våldssaker och tydligen blivit väldigt väldigt påverkad. Det är här en torsdagkväll. Klockan är,
ja, nu vet jag åt vad det verkar.
Klockan är väl omkring, vad är den? Den är väl så här 11 på kvällen. Jag ställer mig vid mitt fönster. Jag har liksom fönster ut mot en liten dunge, kan man säga, en liten skogsglänta typ. Alltså ja, kind of. För att vara Stockholms innerstad så är det ju där.
Så är det skog, absolut.
Inte heller så innerstad, men ja.
Nej.
Ser en låda utanför mitt fönster. Nej men Sofie, alltså det är en fucking metalllåda.
Ja.
Jag får sån, alltså jag blir förlamad av rädsla. För jag vet att det här är en bomb. Detta har jag sett innan. Det här har jag sett i Wallander och Beck och fan och hans moster, kan jag säga.
Faktiskt, alltså bara för att så lite vara på din sida i detta. Det är ju inte bara att man har sett det i fiction, så att säga. Nej. Utan man har ju också hört då om bombningar.
Jag börjar googla bomb. Det är metalllåda ofta.
Ja, precis.
Och jag är så här, du vet, jag kan inte ens ringa mina föräldrar. För att jag bara, vad ska jag säga? Och så är jag så här, alltså så, jag väntar. Jag bara, vänta, piper det? För jag tänker så här, att det ska börja räkna ner så. Nej. Det piper inte. Vad jag kan höra då alltså. Den här står alltså under fönstret. Jag inser att det här går inte. Det här går inte. Jag måste gå ut liksom. Så ut i nattsärk.
Ska du då så vad ska du göra med bomben?
Ja men jag vet alltså... inte. Ut i nattsärk. Alltså som att jag har det, ut i pyjamas och en liten så.
Du har så pyjamas som är liksom jul edition.
Ja, pyjamas det har jag typ.
Men så tomten issa på.
Ja, och ett par så små liksom hoppinskor. Går ut på baksidan då, för där är en dörr som jag kan öppna. Kikar ut. Jag bara, det är verkligen en bomb. Alltså det är verkligen det. På samma våningsplan.
Och du vet att den här lådan är ny där. Den har inte varit där innan.
100% den är ny.
Ja.
Ringer på samma våningsplan som jag bor. Där vet jag typ hon läkarstudent. Så tryggt ju. Alltså enormt tryggt. Ringer på hos honom. Han öppnar. Alltså då har klockan hunnit bli 12:30, ska jag verkligen säga. Det börjar ändå rassla i dörren liksom.
Jag hade aldrig öppnat om någon ringde på hos mig.
Nej, men han såg väl att det stod, att jag stod utanför liksom.
I tomtenissebyxa.
Ja. Och jag bara hej. Han bara hej. Jag bara, alltså det här låter helt sjukt. Och han bara ja, eller vad? Typ så här. Jag bara, det kan vara så att jag har kollat för mycket på film. Men jag är väldigt rädd för en metalllåda utanför. Och han bara så, men okej, typ, han bara, men jag hänger med dig ut. Alltså fattar du vilken jävla eldsjäl?
Ja.
Han hänger med mig ut och han är med. Så han bara, vad fan är det där? Han går fram mot den här lådan, Sofie. Ja, jag ser framför mig, det kommer ju, alltså vad ska jag göra?
Ja.
Nej, då visade jag alltså sig att den här lådan, det är en låda Anticimex ställer ut för att fånga råttor.
Men det står inte Anticimex på lådan?
Jo, när man är väldigt nära gjorde det där. För han bara, oh my god, så det är råttgift typ.
Ja.
Åh gud, och då är klockan liksom så 12:30. Någon liksom dag efter träffar jag honom i trappuppgången. Han bara, du, jag bara tack för senast, får jag ju säga. Jag bara tack för hjälpen, jag är lite skör i psyket. När jag, ska.
Jag är lite sjuk i huvudet.
Nu ser jag ju den här lådan, för den står kvar utanför mitt fönster. Så jag ser den ofta och påminns då om det här minnet. Ja. Och att jag tänker att han måste ju ha berättat om det här för liksom vänner och bekanta. Att gud, han har en galen granne.
Va, alltså igår, vem är en sjuk? Alltså, min granne ringde på.
Och trodde det var en bomb utanför vårt hyreshus. Alltså, och han är läkare också, så han har väl läst in var lite olika diagnoser i mig.
Nej, det är nu han går till sin så kursledare och bara, jag skulle vilja läsa lite mer om så den psykiska hälsan.
Ja.
För jag behöver vara med dig i min roll som läkare.
Ja. Ja. Hur som har en story som inte har berättats i podden innan.
Nej, men ibland målar man ju upp saker, men det är ju inte så jävla konstigt.
Nej.
Nej. Vi har denna veckan ett betalt samarbete med fackförbundet Vision.
Våra kära vänner, och fackförbundet Vision har gjort en rapport som heter Ska vi hålla budget eller följa lagen? Där man har undersökt arbetssituationen, alltså av medlemmar inom socialt arbete. Så vi bestämde oss för att bjuda in förbundsordförande Veronica Magnusson för att liksom fråga henne om de här viktiga frågorna.
Ja. Hej Veronica!
Hej, kul att ses igen!
Ja, och ses live!
Ja, äntligen!
Många av era medlemmar arbetar inom socialtjänsten, och många gånger när man pratar om socialtjänsten så känns det som man gör det i liksom, ja, men dålig dager.
Mm.
Varför har det blivit så, tror du?
Men för det första så är ju socialtjänsten något väldigt fint som vi har kommit på gemensamt att vi ska ha i samhället. Att man ska få stöd när man behöver det. Och vi vet också att våra medlemmar som jobbar inom socialt arbete som socialsekreterare, kuratorer eller på HVB-hem eller vad det nu kan vara, är stolta över sina jobb. De tycker att det är meningsfullt, man har valt de här jobben och man har utbildat sig för att man vill göra en insats. Men sen brister förutsättningarna. Så de känner sig också ofta frustrerade över att man inte har tillräckligt bra förutsättningar att göra sitt jobb, och det kan yttra sig i att man inte hinner utreda på det sättet man skulle vilja göra, att man kanske blir otillgänglig för man har helt enkelt så mycket att göra på jobbet så man hinner inte svara på mejl eller telefonsamtal eller vad det kan vara i den takt man skulle vilja, och också att man kanske själva säger man att det kan leda till att det brister i bemötande.
Mm.
Alltså att man inte meddelar ett beslut på det sättet med den tid och det som skulle behövas för den som får beslutet verkligen förstår vad det innebär. Så att de vill göra ett bra jobb och, men känner sig också frustrerade och förstår den här, ja, men man hör att så här, ja, men det gick inte ens att få tag på SOS eller jag förstår inte vad de menar med det här beslutet eller väntetiden är jättelång. Så den frustrationen är ju ömsesidig, men viljan att finnas där, viljan att ge rätt stöd finns verkligen.
Men ni har gjort en ny rapport som heter Ska vi hålla budget eller följa lagen? Finns det inte förutsättningar att göra både och enligt era medlemmar?
Det borde ju göra det, men den här undersökningen visar att det bara är var 8 eller 13% av medlemmarna som säger att det faktiskt går fullt ut.
Mm.
Vilket ju är alarmerande lite, för det här är ju, handlar ju om alltså att följa lagen, är ju att ge människor det som man har rätt till enligt den lagstiftning som vi har. Så det är väldigt allvarligt att det ser ut så här. Och det är precis det som jag var inne på, att det man märker då är att istället för att verkligen så här göra en bedömning av vilken insats skulle den här personen verkligen behöva för att göra det som verkligen krävs för att personen ska må bättre eller bli av med sitt missbruk eller komma ur en ett dåligt beteendemönster, så ger man kanske den insatsen som kostar lite mindre. Det är ett sånt exempel. Eller att man brister i bemötande, eller att man handläggningstiderna blir väldigt långa, eller också det som vi vill lyfta, att man inte ens hinner jobba förebyggande. Man kommer in alldeles för sent, och då är ju ofta situationen hunnit bli mycket värre än vad den skulle behöva vara. Så att...
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som... Och så hon drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Man säger dels att man inte kan följa lagen så som man skulle se att man skulle göra, men även att man inte hinner göra förebyggande. Och det förebyggande är ju tyvärr inte tillräckligt tydligt i lagstiftningen.
Nej.
Så då bryter man inte mot lagen, men man, däremot så kan man ju bryta emot att kunna göra insatser vid rätt tillfälle.
Mm. Nej, men på tal om just det förebyggande arbetet, så många av era medlemmar vittnar just om att det blir så bortprioriterat. Mm. Vad kan det få för konsekvenser, tänker du?
Att man inte upptäcker saker i tillräcklig tid, att man inte jobbar med att så här, säga men hej, vi finns här för dig, kom och prata med oss, känner du dig orolig kring att du inte mår så bra som du skulle vilja må, mm. eller att hur du ska bli av med ditt missbruk eller vad det ska vara, så blir man kanske mer sluten om man verkligen bara kommer in när det har gått väldigt långt. Och också att man inte blir så tillgänglig. Vi vill ju att det ska vara liksom lätt och att det ska vara väldigt odramatiskt att söka kontakt med socialtjänsten, precis mm. som man gör med andra saker i livet. Så, men oj, skulle bara gå och kolla upp det här så att det verkar bra. Vi bokar ett samtal eller, och där vill vi också att man ska sänka trösklarna så att det blir lättare att få insatser. Man kanske kan gå och prata med någon utan att det behöver bli en utredning och den typen av insatser. Så att, och det gör ju att man skjuter liksom både mänskligt lidande och kostnader framför sig.
Ja, exakt. Mm. Jag tänker mig att den här liksom negativa bilden som ofta uppstår gör att man kanske drar sig väldigt länge från att faktiskt söka hjälp. Mm. För att man tänker att så, det är ingen idé, för jag får ändå ingen hjälp, för socialtjänsten hinner ändå inte. Liksom.
Och det som kan hända då är ju att, och då när man då tar det här steget som kan vara ganska stort, för det kan ju också vara så att det, att man upplever att man tycker att det är pinsamt eller känns jobbigt, och då kanske man dessutom möts av att så här, ja, vi har jättelånga handläggningstider så du får vänta, eller det här bedömde inte vi vara tillräckligt allvarligt så vi kan tyvärr inte ge dig något stöd just nu. Och då blir det ju en dubbel besvikelse. Och den, som sagt, den frustrationen delar ju även socialtjänsten, och de jobbar ju på allt de kan och lite mer därtill. Men om man ser till arbetsmiljön och så vidare, så är det ju många som har alldeles för hög arbetsbelastning. Så det är ju inte så att socialtjänsten inte gör sitt jobb på så sätt att de jobbar på allt. De som finns där, de gör allt de kan för att hinna. Men det är ju inte tillräckligt kontra de behov som finns och de förväntningar som finns. Och som man har rätt uppenbarligen att också ha, om vi ser hur lagstiftningen ser ut.
Precis. Mm. Men ni på Vision är ju väldigt bra på att liksom så sätta press och ställa krav. Mm. Så vad tänker ni att man kan göra för att förbättra den här situationen?
Men det handlar ju väldigt mycket om resurser. Idag är det så att ungefär 60% av landets socialtjänster finansieras med underskott i budgeten. Alltså redan när man går in i året, redan den 1 januari, så vet man att de pengarna vi har fått kommer inte räcka till. Och det kan ni ju tänka vad det gör med känslan på ett socialkontor till exempel. Eller man vet att vi kommer inte kunna möta det behov som finns. Nej. Så att börja med att budgetera utifrån de behov som faktiskt finns. Att jämföra med lagstiftning, jämför med hur situationen ser ut i den kommun där man finns, och liksom se till att det finns tillräckligt resurser både ekonomiskt men också i antal personer, att man jobbar med att ha en stabil personalsituation, att det kanske finns personer med olika kompetenser för att möta unga eller äldre i olika situationer. Ja. Så det är jätteviktigt, och där är också viktigt att man kommunen, för det är ju kommunala politiker som sätter budgeten lokalt, de gör sin analys, men det är också regering och riksdag som måste se att allt som de lägger på kommunerna att de ska göra, det är så lätt att de lovar saker. Ja. Ja, men alla ungar ska få en kontakt med en person inom en viss tid.
Exakt.
Ja, men när de säger det, ser de också till att det kommer pengar så att man kan möta upp det.
Precis.
Så där, de två sakerna, att se, att möta behoven med resurser är det viktigaste. Men också som sagt att se till att personalen mår tillräckligt bra för att det ska bli en stabil personalsituation, så att man inte behöver byta handläggare gång på gång till exempel. Viktiga saker.
Så otroligt viktigt att prata om det här. Tack så jättemycket, Veronica. Och vill man läsa hela rapporten så finns den givetvis på vision.se.
Tack, Vision.
Ja, och vi sa ju det här förra veckan, avslutade liksom och dinglade med att vi skulle prata om något TikTokigt.
Ja, no, TikTok som
det var. Ja, precis. Inte TikTok som i appen TikTok.
Nej. Utan som en klocka. Mm. Den kvinnliga biologiska klockan, och alltså biologiska klockan, och jag har insett är så, alltså det har alla människor. Det är typ så när du ska sova och äta. Den biologiska klockan menar vi ju då alltså för barn.
Ja, precis.
Som klämtar i en annan.
Mm. Ja, men jag, alltså jag tänker bara, vill du liksom, för, så inte att jag inte vill göra det här avsnittet, men jag skulle med sig, du kan inte suga på.
Oj, förlåt, förlåt. Ja, det var vattenflaskan som skulle liksom. Ja.
Nej, men jag känner ändå att det här avsnittet är mer på ditt initiativ, för jag tror att du mer leder av, säger nu med citationstecken, den biologiska klockan. Jag leder av annat. Mm. Men det kan men
jag
vi
ja, precis. Jag har verkligen ångest kopplat till hela det barnafödande och barnagörande.
Ja, och så jag känner dig stressad över det liksom. Ja.
Mm. Alltså i somras så var jag med om en sak på ett dop för min jag är ju extra moster till två små underbara tjejer.
Vi vet.
Och när den yngsta döptes så är det en släkting till mig, inga namn nämnda, som, för jag håller Lilly som hon heter då. Mm. Och hon och jag ska mata henne för min kusin var så, men kan du flaskmata henne? Absolut. Och så gör jag det, och så säger en släkting till mig, en man, du får väl skaffa egna snart. Och jag bara, vad sa du? Så här, liksom.
Ja, så han säger ju inte det surt liksom.
Nej, som nej att så... men du vet, jag var så ändå. Jag, vad sa du? Alltså du vet, jag bara, vad sa du? Alltså, så, som, jag hörde ju, men jag behövde tid att tänka på ett svar.
Ja, typ. Precis.
Och han bara, ja men vill du inte skaffa egna snart? Det ska du väl? Och jag bara, ja jag vet inte, det är nog inte ännu. Mm. Alltså, och så samtidigt så känner man ju så, det här är helt sinnessjukt att man säger det här till en kvinna, men jag säger inte heller ifrån nu, utan jag låter bara den här stämningen liksom vara. Ja. Jag låtsas som att det här är normalt att säga det till en person. Mm. Men jag vet inte, alltså jag känner ju så här, jag är 29 år, vi är 29 år. Jag är så fucking stressad.
Jo, men vad är det du är stressad över?
Över att jag inte vill ha barn och över att, tänk så känner jag aldrig att jag vill det. Mm. Samtidigt som jag någonstans ser mig själv som en person som har barn när jag är vuxen. Men jag känner mig inte vuxen.
Nej.
Och jag vet också rent biologiskt att så här, jag är 29. Alltså jag kan inte så fundera 10 år till.
Nej, men är du då stressad för att du känner att folk i din omgivning vill att du ska vilja ha barn nu? Eller vad är det liksom?
Nej, alltså det kan jag typ inte säga. Alltså det är bara att jag, alltså jag vill inte bli växa upp. Nej. Jag vill inte bli vuxen.
Nej.
Jag vill inte vara i en ålder där jag ska ha barn.
Nej.
Överhuvudtaget. Jag kan inte se, jag tycker inte om att mina kompisar blir gravida.
Nej.
Och det är ju, låter ju med helt sinnessjukt. Alltså jag menar inte så, det bästa som har hänt mig, bland det bästa som har hänt i mitt liv är att min kusin har blivit gravid 2 gånger med Ottilia och Lilly.
Mm.
Det är bland det bästa som har hänt mig.
Mm.
Men jag och min kusin har också levt väldigt olika liv. Men mina vänner som jag har liksom levt ungefär samma liv som.
Ja, precis.
Jag, alltså jag får panik av att de blir gravida.
Mm. Ja, jag tror med liksom, för jag har med funderat på det här ifall det har någonting med liksom den här nostalgiska ådran som man ju har, eller som vi har, som vi har pratat mycket om i podden. Ja, men så här, i att inte vilja, alltså det känns så himla mycket som att man lägger så mycket bakom sig när man då går in i den här fasen i att bli förälder. Och exactly. Det är ju det jag också kan känna stress över då, när folk runt omkring som är i samma ålder som man själv går in i den nya fasen. Jag hatar nya faser, alltså det är så obehagligt tycker jag.
All
förändring, allt sånt, all förändring jag själv ändå har varit med om, för det är man ju som människa, alla är det, det är helt oundvikligt. Det har alltid gått väldigt bra, det har ju blivit till det bättre alltid, men i stunden kan inte jag se det. Alltså jag tycker det är så obehagligt, och då, ja jag vet inte, för jag har mer typ känt att jag, alltså att jag känner mig helt avtrubbad när det kommer till hela barngrejen. Alltså ja, känner ingenting. Alltså jag känner,
men
inte...
vi ska komma in på det.
Ja.
Men för innan vi gör det måste vi i form av ångestpodden ta lite forskning.
Ja.
Och nu kommer ångest från helvetet. Men here we go. Vi åker. Det finns annan forskning också. Men detta är vårdfokus. Oavsett om kvinnan är redo för barn eller inte så minskar hennes möjlighet att bli gravid i takt med stigande ålder. Fertiliteten är som högst i 20-årsåldern och sen försvinner helt i 40-50-årsåldern. Och den tar inte hänsyn till fast jobb, bostadskarriär eller att 40 är det nya 30. Åldern är den enskilt viktigaste faktorn till ofrivillig barnlöshet. Ändå är det inte många som tänker på det utan väntar länge med att bilda familj, säger barnmorskan. Ja, någon Emma Karling vid Cell. När hon arbetade på en IVF-klinik i Stockholm för drygt 10 år sedan träffade hon många patienter som befann sig i kris över att inte kunna få sin barnönskan uppfylld. Jag minns speciellt en kvinna i 40-årsåldern och hennes partner som skulle göra en sista återföring av embryo. Hon satt på britsen och grät och frågade mig varför fick jag inte veta att det skulle bli så här svårt att bli gravid.
Ja, alltså men jag tänker mer bara så det har, ja, man har ju väl inte alltid vetat, men ja, jag är väl medveten om att liksom efter en viss ålder så går kurvan ganska rejält neråt i hur lätt det kommer vara att bli gravid. Men för mig är det så här, ja men de här kvinnorna som kommer då till IVF-kliniken och är lite äldre för att de har väntat. Det finns väl en anledning till varför
jag
de har väntat.
Jag vet.
Varför i helvete, alltså så här, jag, nej alltså jag fattar ju att man som barnmorska eller rent så forskningsmässigt och biologiskt, det är klart att man ska få veta att chanserna minskar, men i paritet till vad? Att man ska då stressa mot träffa någon som, ja men det kan nog bli en bra pappa till mina till barn då, för barn måste jag skaffa nu. Jag får sidosätta min karriär lite grann för jag måste skynda mig med att skaffa barn nu för att det, alltså, chansen minskar så himla mycket. Alltså jag är mer så här då, alltså om jag inte kan få barn när jag är lite äldre, alltså det får vara så då. Sen kanske det är jättelätt för mig att säga, för jag har aldrig längtat speciellt mycket efter barn. Så jag förstår ju om det är annorlunda om man har en väldigt stark barnlängtan och samtidigt kanske inte känner att man är redo just nu. Jag, det kanske kommer för mig, jag har inte den barnlängtan.
Nej men det är det, alltså jag är så, vill jag ha barn? Jag tror det. Alltså det är liksom, det är ingenting i mig så, vill jag ha barn nu? Absolut, under inga omständigheter, nej.
Nej.
Alltså där är liksom jag. Mm. Och att så här, det är typ det som stressar mig också. Att så här, vill jag ha barn? Jag vet inte. Mm. Varför vet jag inte det?
Nej.
Men du var inne på det nu att så här, du har aldrig haft en längtan. Du vet så här, när vissa är så, jag vill ta barn så jag var 12.
Nej.
Alltså inget i mig kan relatera.
Inte mig heller. Inte jag heller. Absolut ingenting. Och så, här, så när jag har fått frågan liksom, så är det så bara, men vill du ha barn? Och då är jag så bara, ja, alltså jag kommer ihåg liksom när jag fick den frågan av en som jag dejtade. Så var så, ah, men vill du ha barn? Och då direkt blev jag så jätteoffensiv och bara, inte nu. Alltså vet jag tog hans fråga som är så, ja för det vill jag och det vill jag gärna ha nu. Typ. Jag var så bara, ja, men inte nu. Alltså du vet så, verkligen blev skitsur typ direkt. Man bara, shit, det var nog, han ställde nog bara en öppen fråga för att så, det kan vara kul att veta, hur exakt ser du på det?
Exakt.
Men jag tror bara att jag mer, jag vet inte, jag ställer det så mycket högre att få liksom känna att jag typ, och jag menar verkligen inte att så, folk som ska få barn tidigt kan inte vara askära i sin partner och ha självutvecklat och ha fått liksom leva ut sina drömmar, för det kan man göra också, men för mig är det så mycket viktigare att den jag skaffar barn med är en människa som jag vill, som jag verkligen vill leva med. Och det är så mycket viktigare för mig att jag får uppleva, alltså jag vet inte hur jag ska säga det här för att det inte ska låta fel. Jag menar ju inte att alla som skaffar barn, ja men de skulle nog kunna hitta en bättre partner om de inte hade skyndat sig så jävla mycket. Det är klart att det finns lyckliga relationer med barn också. Men jag är bara så här, just nu är jag i ett stadie där jag är så långt ifrån kärlekskänslor, att släppa in någon i mitt liv, att jag kan inte föreställa mig att jag skulle träffa en människa som jag vill ha barn med. För det är, nej, så långt ifrån.
Exakt, men då är det ju klart att du inte kan relatera. Jag har haft en relation i 5 år, jag känner ändå inte att jag vill ha barn.
Nej.
Alltså det är ju, alltså du har ju en helt annan förklaringsmodell.
Jo.
Jag har ingenting. Jag har ingenting. Jag kan säga så här, that's why.
Nej, men måste man ha det då? Alltså,
Nej, men det låter ju skönt för dig att kunna ha den förklaringsmodellen.
Ja, fast det är ju jättetråkigt och hemskt kan jag känna, och jag ger mig jättemycket ångest att jag inte vågar tro att jag kommer träffa någon som jag vill ha barn med. Mm. Alltså det är ju en jättekänslig och öm punkt, men jag känner det nu för att jag typ darrar på rösten. Jag tycker det är supersorgligt att jag inte vågar tro det. Men jag tror verkligen inte, och det är liksom mitt största fokus, att jag vill våga tro att jag kan bli kär. Just nu jag kan inte det.
Nej, jag fattar. Vad fint det här blev ändå. Alltså.
Ja, men jag är verkligen där just nu i mitt liv. Alltså, jag och Jossan hade ett litet nyårslöfte att vi skulle bli bättre på att dejta. Mm. Och så dejta mer. Bara gör det, slänger ut. Och jag var så, gud, jag måste verkligen bli det, för jag måste liksom, ja, men det kommer jag ihåg när vi gjorde det här avsnittet med Daniela Gordon för jättelänge sedan, när vi pratade om att liksom aldrig träffa någon, bli bättre på att dejta.
Färgstark.
Ja, sjukt färgstarkt avsnitt också. Och då sa ju hon så här, hur ofta har du känt att så här, det här är min dejt, du måste liksom börja äga ditt dejtande. Och jag så, nu gör jag det, och det gör jag verkligen. Alltså jag har tyckt att det har varit kul nu att dejta. Jag tycker det är spännande, jag blir inte lika nervös, jag känner att jag går dit på mina premisser, jag känner att jag går dit och känner att jag behöver liksom prestera för den jag träffar, för att det enda jag vill är att någon ska tycka om mig. Nej, nu är det typ tvärtom, att bara, jag är helt avtrubbad, jag kan inte känna någonting, jag tycker allt är pisstråkigt när det kommer till så relationer och känslor, och jag vet inte, jag bara känner hur jag just nu har totalt gett upp det, alltså. Ja, men jag är bara avtrubbad rent känslomässigt när det kommer till det. Jag känner inte att jag är det i övrigt i mitt liv.
Mm.
Jag bara så, jag liksom, jag vet inte.
Men det tycker du ska gå i terapi för.
Ja, men varför, alltså så, vad och säga vad då? Jag kan inte bli kär.
Nej, men för att du darrar på rösten och för att du säger att det är en öm punkt i dig. Då är det någonting du behöver prata mer om.
Ja, men jag känner inte att det måste vara i terapi just, utan.
Eller så här.
Alltså,
det kan också vara så här.
Exakt. Ja, men jag har ju inte sagt det här innan. Jag har inte sagt till någon.
Nej.
Du visste inte detta.
Nej, det visste jag inte.
Nej. Det är liksom kanske därför jag inte känner liksom någon stress över den biologiska klockan. För jag har bara så accepterat att jag kommer inte träffa någon jag vill.
Nej, du får jag blir så, du får aldrig känna så om dig själv.
Men det är så jag känner. Nej, men det är inte bara om mig själv. Alltså, jag tycker ingen lever upp till mått.
Nej, och det tycker jag är asbra.
Ja, jo, absolut. Det är det ju. Och jag tror att bara min allra största skräck är att jag ska bli stressad över den biologiska klockan och därför ska få barn med någon som jag inte borde ska få barn med.
Mm.
Alltså så här, att jag blir så stressad av det. Och att man så gärna vill ha barn, men man vill ändå inte skaffa barn själv, så man bara liksom stressar in i någonting som borde vara så mycket mer stabilt innan man gjorde det.
Mm.
Och det, alltså, så det, jag vet inte, det är någon superrädsla i mig.
Mm.
Och det är inte värt det. Än så länge, säger jag nu. Men jag har ju heller ingen barnlängtan. Alltså, jag kan inte föreställa mig hur jobbigt det måste vara att längta extremt mycket efter barn och inte heller träffa någon. Och liksom så, ja, dra igång hela processen med att kanske skaffa barn själv. Alltså, jag förstår ju. Jag tycker också det är ju de coolaste kvinnorna jag vet, de som gör det på egen hand.
Absolut,
älskar det.
Men jag tror så, alltså det, när jag liksom tänker så, alltså jag kan inte se en annan pappa än Emil till att jag skulle ha barn. Alltså jag kan verkligen se oss få ha barn.
Mm.
Men jag är så, om 20 år, tack.
Mm.
Alltså,
ja, det är, men det är för lång tid.
Ja, men exakt, alltså förstår du att jag är så. Ja, jag vet, alltså det kanske är för att vi har en distansrelation också, att så här, vi har inte något vardagslunk, vi har liksom ingen.
Men det handlar väl med att man är så jävla rädd för att man ska förlora massa saker bara för att man blir gravid eller bara för att man ska bli föräldrar. Alltså det vet jag att jag liksom relaterade så jävla mycket till i Amanda Koldéns nya podd Föräldrarapporten.
Ja.
Alltså alla måste lyssna på den.
Ja, det är otroligt.
Där hon ju pratar om liksom, slogan är, nu ska vi se för jag kan den utantill, en podd för oss som älskar våra barn men som inte tycker om att vara förälder. Någonting sånt är det.
Ja.
där hon ju verkligen också uttryckte just det här med att jag hatar att jag och mina vänner är i den här fasen i livet. Mm, småbarnslivet. Exakt. Att vi ska så bli gravida och liksom alla är stressade för varandra och så. Och nu kunde inte de och det blir jobbigt. Hur ska vi prata om detta nu? För nu är jag gravid. Hur ska jag kunna säga det till min kompis som typ har kämpat i ett år och inte blir gravid? Alltså, ja.
Men ja, jag läste att medelåldern i Sverige är 29 för att bli mamma. Det är nu.
Det är nu.
Men du vet så här, alltså jag kan ju känna att så jag tycker att det är coolt med kvinnor som kan så, jag vill inte ha barn.
Mm.
Och så bara står de för det, är i det. Mm. Jag kan tycka att det är så coolt. Mm. För att jag själv, alltså jag kan absolut inte det.
Nej, men ska du också behöva stå för, du vet ju inte.
Nej, men jag vet, jo men någonstans så vet jag ju typ att jag vill, för att jag inte vill missa den grejen i livet.
Mm.
Alltså jag vill verkligen uppleva att vara mamma.
Ja.
Men jag vill verkligen inte göra det nu.
Nej, men...
Men tänk så känner jag som 5 år också. Alltså fattar du?
Jo, men tänk, men man kan ju inte hålla på och tänka så mycket. Tänk om. Alltså tänk vet, om jag...
Alltså det känns som så här, alltså att vara så, nej men jag har ingen barnlängtan, jag har ingenting. Alltså jag tycker inte så, jag bryr mig inte om gulliga barnkläder typ. Alltså,
där är jag.
Jag tycker att det är coolt. Alltså för mig blir det så buhu, jävla offer, vadå? Alltså gör det inte till jävla offer. För
det
ångest.
Gör jag inte.
Nej men att jag gör mig själv till ett jävla offer.
Ja, ja,
Och du kan ju tänka dig om mig, men buhu, ditt jävla offer. Alltså så här, gör inte dig själv till ett offer, vad din biologiska klocka klämtar. Alltså fattar du vad jag menar?
Ja.
Alltså, du kan ju mer vara cool. Det här är ju en tönt som sitter mitt emot dig.
Varför som är så, det?
Jag vet inte, jag vill vara mamma men inte nu. Bara, nej, men du kan inte välja. Det är det att du ska fatta.
Ja, jo. Ja, för det kan jag ju känna lite så. Varför måste man alltid göra hela barnfrågan till ett val? Alltså så, ska du inte skaffa barn snart? Som ju många, också män, nej, tar sig rätten att säga till kvinnor. Alltså är det inte män, dags snart? Eller ska inte ni skaffa snart?
Det är mäns bästa fråga.
Ja.
Man bara, du läs en fucking bok eller någonting. Alltså, ja. Gå.
Men skriva också, tjejer säger ju det till tjejer också.
Jag vet, alltså min tjej har inte sagt det till mig lika mycket måste jag säga sen jag liksom blev typ så 27
fertil.
Plus. Nej. 27 plus. Alltså man sa alltså så, nej. Innan var det så den här galningen för fan att ha en unge, sätta en unge till.
Nej, alltså. Men att det ska vara ett val i antingen att man ställer frågan så eller just valet är så vill ni ha barn? Jag gillar ju den frågan mer än att ha för givet att någon vill ha det. Men om man är så bara vi får se. Alltså kan man inte så bara få se lite kring just barn? Men det ska vara liksom, det är det största ställningstagandet man kan göra i livet. Framförallt då kanske som kvinna.
Och att, eftersom vi... Nu har jag bestämt mig!
Ja, va? Vill du ha barn någon gång? Ja, alltså så det är liksom lite tabu att säga jag vet inte.
Nej.
För att då...
Vad du vet inte? Det är det bästa,
ja, men då är det som att man inte vill tillräckligt mycket sen då man blir gravid.
Men också så kvinnor är det så jävla fult att så här, jag fattar hela att så här, ja, men alla som är så, men du fattar ingenting för du har fått barn, du har aldrig känt en kärlek än, bla 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 bla. Det här är liksom det här livet handlar om. Nej, mitt liv kan handla om karriär.
Ja.
Kan mitt liv handla om det?
Ja.
Nej, det kan typ inte det som kvinna.
Nej. Nej, men precis.
Men kan du alltså kan du tänka så här, tänk så vill jag ha barn, tänk så kan jag inte få barn. För det vet ju vi, det får vi ju jättemycket mejl och meddelanden om. Just att inte kunna få barn när man vill. Liksom.
Ja, det är liksom mer svårt att svara på när jag verkligen inte känner någon barnlängtan. Men alltså, jag kan ju förstå hela ångesten i att säga att man är liksom, har många vänner och att alla runt omkring en blir gravida. Mm. Och så försöker man och det går inte. Sen har man någon kompis som bara aj, råkar bli gravid vid första ligget. Ja. Alltså så, jag förstår ju att det kan bli skavigheter i vänskaper. För att man blir liksom ja, men avundsjuk och att det blir en stor sorg i en själv och att behöva acceptera kanske att man inte kan bli gravid.
Ja, faktiskt.
Mm. För att alltså vissa kan ju ha väldigt svårt för det men vissa kan ju faktiskt inte alls.
Nej, men och där är väl med en stor anledning till att man inte frågar folk. Ja. För att man har väl ingen aning. Alltså,
nej,
va?
Ni vet ju inte hur mycket de försöker.
Nej.
Men och det förstår jag måste vara fruktansvärt jobbigt. Men ja, också det är liksom skitsvårt att säga för jag kanske får en enorm barnlängtan, men som jag känner nu om jag skulle få det till mig nu att så, nu har vi sett det här felet, så vi redan nu kan säga att om du någon gång vill bli gravid så kommer du inte kunna bli det. Hade jag fått det till mig idag, ja, det hade kanske blivit en sorg att inte ha valet, men jag tror ändå jag hade kunnat acceptera det ganska bra.
Fast jag tror inte man kan förutse att få
nej, det. Det tror inte jag heller, men om jag bara liksom får säga liksom vad jag känner nu, men som sagt, med då förbehållet att jag tror inte man kan sätta sig in i den situationen, men då, det finns väldigt många andra saker jag också vill göra som jag inte kommer hinna om jag även ska vara mamma, och då får jag göra det istället. Men ja, som sagt, det går inte att svara på den frågan nu.
Nej.
Eller vad tänker du? Det var ändå du som ställde frågan.
Jo, men alltså det kan jag väl vara jätte, alltså det är mer, fast då är det mer så hypokondri, alltså ja, något är jättefel och då det kommer till exempel leda till att jag inte kan få barn och så. Ja. Ja, alltså jag är jätterädd för det såklart. Mm. Och jag känner mer att jag måste ha det valet.
Mm.
Skulle jag få reda på det idag skulle min värld rasa och rämna, så känns det ändå.
Ja.
För att det känns som att det skulle, verkligen skulle berövas mig, alltså att säga valet typ.
Precis.
Och det, ja. Men du vet, alltså egentligen så, det här sa min psykiater till mig, som är otrolig. Hon bara, alltså, för vi pratar så mycket om min hjärna när vi är där. Den intelligenta, nej. Ja. Men vi, alltså så här, hur det är att ha gadd och vad som händer i ens hjärna. Vi pratar så mycket om det. Hon borde typ vara här nu. Mm. Alltså det är så, välkommen in.
Mm.
Men så sa hon det att så här, alltså våra hjärnor är ju fortfarande så, alltså exakt det de var för 1000 år sedan, 10 000 år sedan.
Det har inte hänt
på fucking savannen. Har det inte hänt så mycket i våra hjärnor? Alltså nej. De beter sig likadant. Det är därför man typ får panikångest, för man är så här, lejonet på savannen.
Fara.
Bara, nej, det är inte farligt, du ska hålla en presentation. Alltså, ja, ni vet, flykt och ja. Hela det där. Och då sa hon det att så här, alltså egentligen på det sättet vi lever, om våra hjärnor eller så biologin hade utvecklats på samma sätt som typ så teknik, då hade vi inte skaffat barn förrän vi var typ 50.
Nej, nej.
Med tanke på hur länge vi lever.
Ja.
Alltså förr, det är klart att du skaffade barn när du var så 16. Ja, för att du skulle leva till du var 31.
Ja, men precis. Alltså,
men nu
lever... Då var man ju mycket mer halvvägs när man skaffade barn. Nu är typ så en fjärdedel av livet.
Ja,
en tredje och fjärdedel.
Ja, men verkligen.
Ja.
Och att så här, om man tänker på det så rent biologiskt att vi vill så fortplanta oss.
Mm.
Det är ju egentligen inte det liksom, alltså vad ska man säga, alltså vår planet är ju fucking överbefolkad.
Ja.
Det är inte som att vi borde känna att så, jag måste föra mig själv vidare för att rädda världen.
Ja.
Alltså, nej.
Nej, men och sen tror jag väl med så, jag tror ju aldrig... Ja, men så om jag bara tänker liksom i din situation nu liksom, som ändå har en stadig relation, du vet att du vill ha barn med Emil, eller du tror att du vill ha barn med Emil, men om du ska ha barn så är det med Emil. Jag tror ju aldrig du kommer inte vakna då och känna att så nu vill jag.
Nej.
Det kommer, och det måste man typ någonstans acceptera. Jag satt och läste i ett forum innan.
Familjeliv?
Nej, det var inte familjeliv, det var något annat som jag aldrig har talat om. Men jag tror det var så gravidforum.
Mm.
Där frågan var så, när väcktes er biologiska klocka? Alltså det var någon som också så uppriktigt frågade, bara så, jag känner inte det tickandet, vad är det för fel? Och då var det ju jättemånga som hade skrivit det, bara så, nej men alltså vissa beskrev ju det här, bara åh, helt plötsligt när jag satt där med en kompis unge i famnen, då bara skrek livmodern.
Ja.
Men, kolla det efter. Smakar den äckligt eller?
Ja, lite.
Då är det fel på någon här.
Nej, 23 går den ut.
Ja. Men att också många hade skrivit att så här, alltså biologiska klockan, ja, rent det här biologiska och fysiska är att man ser på kurvan att det blir svårare att bli gravid, men lite är också den här biologiska klockan är att man ska känna med hela sin kropp att man nu vill bli mamma, den är liksom lite romantiserad, att man tror, alltså många kvinnor tror att så, om man inte känner det, då är man typ inte redo, och så är det ju inte, utan det helt plötsligt en dag, kanske man har råkat bli gravid, ja, eller exakt. Så känner man så, okej, men vi, nu slutar jag med mina p-piller så kan vi se vad som händer och vad vi känner om jag blir gravid, och då kör man bara.
Mm.
Men jag tror inte, jag tror väldigt, väldigt få.
Nej, men vakna liksom.
Nej, eller bara så får ett barn i bröstet och då bara så, oj, det var någon som hade beskrivit det så här. Hon hade inte haft någon biologisk klocka.
Hon hade inte känt någon längtan.
Nej. Och så hade hon varit ute i rabatten och planterat, och då hade hennes biologiska klocka väckts för att hon såg hur liksom ett frö blev en blomma.
Otroligt.
Alltså, fint.
Ja, verkligen. Men, nej, men jag läste alltså just att det här liksom barnanskaffandet är ju så enormt ojämställt. Alltså så en man kan ju seriously börja fundera på så, vill jag ha barn när han är 36?
Ja.
Medan man är så, men så var det en krönika i Svenska Dagbladet som var skriven om just att det är ojämställt. Mm. Jag citerar. Eftersom människor tenderar att träffas i allt högre ålder har det blivit ännu mer brådis för en kvinna att bedöma om en ny jättevän är rätt person att bilda familj med.
Mm.
Kvinnor träffar dessutom ofta äldre män, vilket gör att mannen, oavsett när paret träffas, brukar vara mer etablerad på arbetsmarknaden och därmed tjäna mer pengar. Slutcitat.
Mm.
Alltså jag menar, att en kille ens kan börja fundera när han är 36. Alltså jag menar, vad fan själv. Man så, ja, du sjunger de här jävla äggen. Ja. På liksom
det är liksom, det är det, att det går liksom inte, det är ingen balans mellan det biologiska då, våra härliga ägg som ska bli befruktade, och att det, de blir mycket svårare med åldern. Det är liksom ingen balans mellan det och just det här med att liksom känna sig självständig, känna sig trygg på arbetsmarknaden eller vad man nu än jobbar med. Alltså det är nog mycket det med som gör att jag liksom inte känner den här längtan, för att jag har mycket mer panik över vad jag är rent i mig själv, alltså i liksom vad jag är i karriären och i min bostadskarriär. Alltså du vet så, jag har panik över att jag har alltid sett att jag ska vara mycket längre när jag också då ska vilja ha barn. Och så därför finns inte det alls i min, jag vet inte. Mm. Men jag tänker också i huvudet att jag är typ 23.
Ja, exakt. Det är ju det jag menar. Det är ju det jag också är.
Ja.
Alltså jag fyller 29. Alltså jag är den äldsta 21-åringen som finns.
Precis.
För jag är 21. Ja. Sluta säga inget
annat. Jag är nu typ 24 skulle jag säga. Ah, men där, jag är inte en dag äldre.
Nej, men alltså inte en dag. Kommer inte att påstå annat.
Nej.
Det står fel i mitt pass.
Ja.
Nu har man kanske liksom byggt upp någon slags ångest och allt. Då hittar jag det. På Dagens Arena.
Mm-hmm.
En krönika. Återigen, tredje krönikan i det här avsnittet.
Mm.
Jag ska faktiskt citera lite längre. Den heter Sluta gravidhetsa.
Mm. Ja, tack.
Och är skriven av en Jenny Damberg som är journalist och författare. Hon skriver om psykologiforskaren Jean Twenge. Jag kommer bland annat läsa en liten grej som Jean har tagit reda på.
Mm.
Och jag menar, Jean skrev ju vi om i vår bok, så vi, man kan ju säga att vi känner till henne. Mm. Men hon skriver då, alltså Jenny i den här krönikan, om just gravidhetsen, att den är så enorm. Hon tar upp exakt det jag läste i början angående att så här, efter 29 så går kurvan 30, alltså så här. Ja,
det var inte länge sedan det här, de hade ett inslag om det här på Nyhetsmorgon och jag satt och bara
ja.
Alltså, ja.
För den som fyllt 30 och vill ha barn sätter stressen gärna in när media serverar citat som farligt att vänta med barn och kvinnor överskattar förmågan att bli gravid. Tickar ni biologiska klockan långsammare överröstas det lätt av larm av den här typen. Men stämmer det verkligen? Går det någon slags gräns vid 35? Den amerikanska psykologiforskaren Jean Twenge bestämde sig för att gå till botten med den saken. Frånskild, barnlös och över 30 våndades hon över etablerade påståenden som att en av tre kvinnor mellan 35 och 39 inte blir gravida efter ett års försök, och att för kvinnor i den sena 30-årsåldern är risken att inte få några barn alls 30%. Det visade sig att den första flitigt citerade siffran kom från en artikel publicerad år 2004 i den vetenskapliga tidskriften Human Reproduction. Men rönen var inte baserade på data från 2000-talet eller ens 1900-talet, utan på franska födelsedata från perioden 1670 till 1830. Det vill säga innan elektricitet, modern sjukvård eller en livsmedelssäkerhet ens i närheten av dagens.
Mm.
Även risken att förbli barnlös var beräknad på historiska befolkningsdata. Förvånansvärt få väldesignade studier av kvinnors ålder och naturlig fertilitet har genomförts på kvinnor födda på 1900-talet, skriver Twenge i handboken The Impatient Women's Guide to Getting Pregnant. De som finns ger en betydligt mer positiv bild. En av dem, genomförd av David Danson, nu verksam vid Duke University, visade att vid sex, åtminstone två gånger i veckan, blev 82% av 35-39-åriga kvinnor gravida inom ett år. Mm. För 27-34-åringar var motsvarande siffra 86%. Särskilt markant var alltså inte gränsen. En annan studie baserad på 2820 danska kvinnor visade att om de hade sex i samband med ägglossning så blev 78% av 35-40-åringarna gravida inom ett år i jämförelse med 84% av 20-34-åringarna. Bland de kvinnor som redan hade åtminstone ett barn och försökte få fler som 38- eller 39-åringar blev 80% gravida inom ett halvår enligt ytterligare en aktuell amerikansk studie. Ja,
alltså vi snackar
forskning.
Ja, det är liksom inte så. Det är lätt att tro att så, ja men efter 30 då liksom då dalar det på ett helt sinnessjukt sätt, så då är det liksom, ja då är vi nere på så låga procenter som blir gravida, och så är det ju inte.
Nej, och hon Twenge sa också det att så här, fertilitetsexperterna, deras bild färgas ju av att de kvinnor de möter i sitt jobb,
ja,
det är ju kvinnorna som har svårt att bli gravida,
ja,
och därför har de liksom kvar bilden.
Då tänker
som
de
den
att det
gamla
är för
forskningen.
Att de är gamla.
Exakt.
Ja, eller äldre. Ska sägas.
Exakt.
Inte gamla. Nej, alltså jag tänker bara, min mamma var ju äldre.
Mamma med 35.
Ja, 36 och 41.
Och
var min mamma.
Alltså,
så jag,
lugnande
det kanske
info.
Också är lite därför som jag inte känner mig så stressad.
Lugnande info från Ångestpodden.
Ja.
Alltså jag minns när vi skrev bok och en rubrik var lugnande livsråd från tjejerna bakom Ångestpodden. Eller något sånt.
Ja, herregud.
Alltså hur fint att få sluta med den här fina, fina forskningen.
Ja.
Förlåt, vi hamnade verkligen på platser idag. Va? Alltså vi hamnade på platser i oss själva.
Ja, lite så mörker.
Tårar nästan.
Ja.
Alltså det här är ju att göra ångest på den.
Ja,
fan gåsud.
Ja, hoppas att någon kunde relatera antingen till dig eller till mig.
Ja, det här är alltså inga svar i vanlig ordning.
Nej, absolut inte. Jag sitter inte på några svar alls.
Nej.
Jag bara gräver och gräver där jag står.
Gräver där vi står.
Ja, vi gillar att göra det.
Kan ni snälla prenumerera i den podcastappen som ni lyssnar på Ångestpodden i. Tryck på prenumerera på Ångestpodden. Det betyder mycket mer än vad ni tror för oss, och vi blir jättetacksamma om ni gör det.
Ja, lämna gärna en liten kommentar på iTunes, en liten så recension. Det är alltid kul att läsa.
Det är jättekul.
Okej, ha det så bra, så hörs vi som vanligt nästa torsdag.
Vad heter vi på Instagram?
Där heter vi Ångestpodden.
Just det. In och följ eller?
Yes.
Okej, då hörs vi nästa vecka.
Hej då!
Hej!